Vi ska nu gå här till, korset här. Vi sätter en stipplad linje här. Så vet du att vid Jesu första komme så förstod icke disciplinerna fullt ut saken. Men de kom till att förstå det. Men himlens änglar förstod heller icke. Ellen White omtalade på en väldigt intressant måte hur änglarna icke förstod Jesu mission och förstod icke att Satan var ond. Har du tänkt på det? Det är någon som har sympati för Satan. Man läser Isaias 14 och ser hur han kastas ut och säger man är det och trist. Stackars, det är inte synd på Satans. Det må gå upp för dig med att det onda är ont och det onda är avskyligt och det goda är attraktivt. Och detta förstod inte änglarna på det tidspunkt. Men då Satan gick lös på Jesus med all sin dåligdom i Getsemane och på korset, då förstod änglarna vem Jesus var, samtidigt som Satan blev avslöjad för dem. För den tid så antyder jag mer än antyder sig ändå att änglarna, Satan kom till himlens port och änglarna hade kunnat kommunicera med honom, de kunde snacka med honom. Han kom inte in, han var inte i himlen, för han var kastad ut av himlen. Han var kommit till världen. Han hade förfört Adam och Eva. Han var den världens första. Han har arbetat med agenter och dåligdom i århundrar. Men detta till trots, efter krigen i himlen, efter hans utkastelse, efter syndfall och syndflod och tragedier i århundrar, ännu förstod änglarna inte fullt ut att Satan var ond. Men han avslöjade sig själv i det han angriper Kristus. Och det är en väldig kamp. Ellen White igen, hon säger, då vi kom till Getsemane, då överlod inte Satan denna strid till sina medsvorna. Han gick personligt lös på Kristus. Du ser att det är ofta vi fristes av den onde, vi fristes av den onde, alla människor. Men Satan har ju många medsvorna, det är ju många änglar, så kallade demoner och så vidare, falska änglar. Det är inte Satan själv man möter varje gång, men vi möter hans, vad heter det för något? Hans medhjälpare. Men i krigen mot Kristus, då ville Satan icke längre överlata till någon vad det här drejde sig om. Det var en värre eller icke värre. Det må bära eller brista. Nå mås Kristus fälles. Därför gick han själv lös på Kristus. Han omhyllde Kristus med ett mörke som hörde helvete till. Och i det han gjorde allt detta, så avslöjade han sig själv för änglarna. Så därför har du erkännelsen av att på detta tidspunkt förstår änglarna vad som har skett. Och när han då kommer till himlens port nästa gång, så är det ingen som vill snacka med honom. Därför Jesus säger för sin korsfästelse, jag såg Satan kastat ner från himlen som ett lyn. Alltså Satan var inte välkommen längre. Du vet, en sympati som gör att man kan tala med den onde som vill det onde. Visst man inte helt har förstått hur ont det är, alltså, förstår du? Man tar ett total avstånd. Och denna förståelse som änglarna ervärver sig i denna anledning, det är det du och jag må komma fram till innan detta tidspunkt här. Och det är det som är forskjellig i adventismen från alla andra uppfattningar av religion. Hvis du går runt i pinsemenigheten, i baptister, metodister och andra frikirkesamfund i USA, är ju de största protestantiska samfund som baptister, en miljon och miljoner av dem, så har en helt annan uppfattning av dessa ting här. Det är uppfattningen av dessa tusen år som en vidunderlig period av fred och välstånd och lycka. Jesus ska komma tillbaka för här på detta tidspunkt angång. Och det som vi förstår han, Jesus ska göra vid sitt tredje komme, tror de han ska göra vid sitt andra komme. Och då ska judefolket omvända sig och bli Guds representanter och Guds missionärer. Och så ska de gå ut ut till hela världen, och hela världen ska komma till erkännelse av Kristus. Och miljöföroreningar heter det, Forurensning og krig og all dårligdom skal gjøres opp, og her blir jorden et slags preparadis. Det er ikke det endelige paradis, men det er så godt at det er nesten der, altså. Og vi vet jo at amerikanere som tror på det, de satser i den grad sitt liv på det. Jeg leste en gang om amerikanere som snakker om at, du vet, man lærer deg at Jesus kommer tilbake og henter sine, den her mystiske bortrykkelse av folk, alt det har du hørt om kanskje, og så skal han være der i 3 år, skal de komme tilbake og sånn, og så videre og så videre. Så det er amerikanere som har bygd så store hus i Kalifornien for at de skal komme tilbake til, for der skal de bo i 1000 år. Det er mot disse her forestillingene at vi kjenner til en helt annen fremstilling i Bibelen. Så står: jeg så og se, jorden var mennesketom. Jeg så og se, jorden var en ørke. Jeg så og se, alle fuglene var fløyet. Det er total ødeleggelse av verden. Verden er en ørken. Det er intet i denne verden som er verd å ha på det tidspunkt. Derfor, hva du skal arve, hvem du skal være, hvor du skal være, det avgjøres altså før dette tidspunkt. Og det er derfor vi har en undersøkende dom. Det er dommen før Kristi ankomme. Og hele denne sak avgjøres her. Den avgjøres ikke her, som frikirkesamfunnet sier, men her avgjøres den for alle og enhver. Men det er for sent å komme noe sted. Bak dette tidspunkt er det ingen sjanse for noen. Den som er rettferdig blir med å være rettferdig, og den ugudelige blir med å være ugudelig. Dere kjenner jo til denne forståelse. Jeg føler at den som er ved å gli oss av henne i adventistsamfunnet, at denne oppfatningen av historien og striden mellom Kristus og Satan ikke lenger står så klart for folk. Derfor er det viktig at syvendagsadventister tar den klassiske adventistiske forståelse opp og gjør den til en personlig innsikt. James White, Ellen Whites mann, han skrev en bok som heter Bible Adventism, bibelsk adventisme. Og for noen år siden så åpnet jeg en bok for første gang for å se hva James White skriver om, og jeg ble litt paff. Det må jeg si med en viss skam, altså. Jeg ble litt paff da jeg så hva James White skrev. Han begynte å skrive om tusenårsriket og dommen før de 1000 år. Så den avgjørende dreining i hele forståelsen av gjenopprettelsen av alle ting, at avgjørelsen for eller imot et evig liv, en fremtid eller ingen fremtid, skjer på dette tidspunkt når vi lever, og skjer ikke efter det tidspunkt, skjer ikke de 1000 år, skjer ikke efter de 1000 år, men efter de 1000 år skjer det som vi har lest om her fra Esaias 14 og Åpenbaringen 5. Så det er en anerkjennelse av hvem man er, men dommen og redningen og innsikten som englene fikk ved Jesu død, den må du og jeg ha i dag. Var det noen kommentarer eller spørsmål eller sånn som dere hadde i forbindelse med det vi snakket om til å begynne med i dag? Det er det jo sikkert, men så føler dere at det er så mange ting, og man vet ikke hvor man skal begynne å slutte. Men det er ingen dumme kommentar, det er ingen dumme spørsmål. Altså, hva som helst av vi har snakket om som du synes er verdt å nevne, eller som du ikke forstår, eller noe sånt.
Det var jo fire livsveier som jeg snakket om.
Ja. Og du ville...
En ting jeg lurte på, som jeg stusset bitte litt på. Du satt et kryss etter de 1000 år på den tidslinja di. Du sa det var her den endelige avgjørelsen tas. Noe i den duren sa du.
Ja, det
var det. Jeg har alltid forstått det sånn at den endelige avgjørelsen, den er tatt når de 7 siste plager faller, eller når...
Ja, du har rett i det du sier. Hvis jeg sa det andre og ga det inntrykk, så er det galt.
Jeg bare stussa litt.
Nei, men det er fint. Vi ser det her. Så er det her det er endelig avgjort for liv eller død, ikke sant? Men det hører jo mer med til dommen. Poenget er jo det at når Jesus kommer til verden, så kommer han jo for å frelse oss. Men andre er jo interessert i hva som skjer her. Du vet, Paulus skriver at vi er et skuespill for de andre englene, og derfor har det konsekvenser for hele universet og Guds tron og hans anerkjennelse. Og på den måten så hører det med til Guds oppgjør med synd at selv synderen vet at han har gått galt i byen, og at Kristus, altså hele universet til hope sukker og anerkjenner Jesus Kristus. Og for at det skal bli gjennomført, så tar det andre der, ja, de tusen år og den endelige opp, det endelige opp. Ikke noe annet de mente, hvis jeg uttrykker meg litt uttrykt her. De spørsmålene der om de fire levende vesene, det vet jeg ikke noe annet om enn at de går igjen i Esekiels bok, disse serafer og keruber, og vi oppfatter dem som representanter for de som står Guds trone nær, men jeg vet ingenting om dem. Hvis du spør meg, så vet jeg ikke. Og så når jeg sa i den forbindelse med åpenbaringen 4 at Gud var der, Faderen på tronen, og Guds ånd representerte de syv fakler og engler, så var det de fire, og så de 24 eldste, det oppfatter vi som mennesker ved at vi legger to og to sammen. Det står at Jesus døde, så var det mange som stod opp fra graven og viste seg i byen, og sier Paulus at han tok fanger med, og fanger, det er alltid de som er fanget i verden eller i graven, og da tok de med av fot til himmelen, og at menneskene allerede på forskudd sånn som det er tatt dit, sånn som Elias ble det og Moses på den måten. Så det at vi tror det, eller jeg oppfatter det sånn, det er bare å legge to og to sammen, at noen stod opp den gang, noen for til himmelen ved Jesus. Og ja, så er det også en annen side ved det, at en prest er alltid tatt fra mennesker, selv Jesus, og så på den måten han oppfatter dem som representerer mennesker.
Åbenbaring 5:11, der er nævnt både de fire livsvæsener og mange engle omkring trøjerne.
Ja, når, ved det, i helgedomstjenesten i verden, på jorden, sånn som Moses lager den, så var det engler vevd inn, bilder av engler vevd inn i stoffet som lå i loftet og i forhenget mellom det hellige og aller helligste, mellom forgården og det hellige, og så det som var trukket over loftet. Og de symboliserer jo da de mange engler, som Daniel sier, 10.000 og 10.000 og 1.000 og 1.000 av engler. Men utover dem så var det i gull, ved gull meiset ut disse to skjermene kiruber som satt på nådestolen. Og derfor har tilsynelatende og helt klart ikke alle det samme å gjøre av disse engler, så det er rang av engler, og det er oppgaver som er forskjellige. Vi vet et sånt par ting. Vi vet for eksempel fra Hebreerbrevet at disse engler som står der er tjenende ånder og kommer oss til tjeneste, som skal arve frelse. Og så omtales de engler som følger mennesker, så man forestiller seg at en engel passer på deg, vet hva du gjør, vet hva du har gjort, gleder seg når du er på Guds veier, og er kledet når du ikke er det eventuelt. Så vet vi for eksempel at Satan var en skjermende kirurg fra Esekiel 28, full av skjønnhet og så videre, og så står det han falt fra den høye stilling. Og så i Daniels bok så står det et par ganger at Gabriel kom for å gi ham denne beskjed som var så høytidlig. Så kom Gabriel til Maria da hun skulle få bli gravid med Kristus, og så kom Gabriel til Jesus i Getsemane. Og en sånn viktig budbærer som Gabriel, han foreslår vi oss har den oppgave som Satan hadde, og noen har tatt hans plass. Og ideen er jo den, akkurat den samme som gjelder menneskene, står i åpenbaringsboken: se til at ingen tar din krone. Du kunne bli frelst, du kan bli frelst, og du kan si nei, du kan si ja, du kan begynne på Guds vei, så kan du gå fra. Men du är tilltänkt en plats. Hvis du sa nej och inte tar den, så är det en annan som har den. På samma måte föreställer man sig att det också är i himlen med änglarna, och att Gabriel idag har ett uppgave som han kanske upprinnligen inte hade, kanske nettet den som Satan hade. Lucifer, han var Lucifer, Gud. Så det, jag vet inte mer om det, men den du, det är som man lägger samman dessa ting. Men det som är utgångspunktet där, det som du spurt om där, vi går lite tillbaka till det. Jag tror det är viktigt, som Elvarten skriver, jag husker aldrig nöjaktigt, men det kan lätt finna för dig. Hon har omtalat detta, att det är inte för oss alene att Kristus kom till världen. Det är ju vi som är fallit i synd. Så i den betydningen är det oss alene han ska frälsa. För ingen annan ska frälsa än oss, för det är vi som är gått förtappt. Men det att han frälser oss, det är väsentligt för hela hans regering och hans herredöme i universum. För du vet, Guds rike är inte som Ryssland. Nu har man Jeltsin utan någon lov. Alltså, det är simpelthen Jeltsin och så folks förskräckelse och gode vilje eller vad det är som hänger det rike samman. Men ett värt rike på denna jorden som vi känner, ett rike, en makt, en nation, en makt som konstellation, har en orden, har en auktoritet, har något som är basis för ens funktion. Och det är inte något speciellt för denna världen, för sån är det i alla världar och sån är det i himlen. Och visst man då tänker sig att den regering som nå Jeltsin, han vill nå ha fram en regering i Ryssland, men Ryskow och parlamentet, det gamla parlamentet där, gamla kommunister, de utfordrar han och säger att det han gör, det är statskupp, det är emot grundloven, det är det faktiskt. Han har satt all lov till sidan, och så grundloven, hela konstitutionen satt till sidan. På samma måte har Satan i sin tid ju utfordrat Gud och sagt att den regering han etablerade, den är inte bedre än den Jeltsin försöker att stille på benen. Så viss lov, viss orden, viss idé är basis för en konstellation. Och det är den utfordringen som inte gäller bara oss. Det gäller alla.